Kära dagbok, sån lyx nu när många vill vara med i podden och vi lite mer kan styra och välja. Vi kan också då ha turen att så att säga få in flera önskemål i samma avsnitt. Många lyssnare längtar efter ett nytt samkönat par att få följa. Flera hör av sig när de inte blir godkända och det finns många som på förhand är väldigt rädda att inte bli godkända och vill att vi lyfter det. Så det känns fint att få välkomna det samkönade paret Kattis och Sanna som fått avslag flera gånger och nu står inför 50 gången gilt att bli godkända. Avsnitt 141 av podden Jag vill ha barn. Hej Kattis och Sanna, välkomna.
Hej.
Tack.
Hur känns det att sitta i en poddstudio?
Ovant, pirrigt.
Ja. Ja, ni gör inte det varje dag. Har ni någon gång gjort det innan?
Nej.
Nej.
Så lyssnarna får lära känna er lite bättre. Vem vill börja berätta lite om sig själv?
Jag är 34, bor i Sundbyberg. Tillsammans med Kattis. Och jag jobbar som tandläkare och har gjort det några år.
Mm. Mm. Vad är det bästa med jobbet som tandläkare?
Barnen.
Är det det?
Ja.
Vad spännande att svara det. Och vad är det sämsta?
Föräldrarna.
Vad är du barntandläkare så du träffar
Nej,
barn?
Nej, inte liksom per definition. Jag är allmäntandläkare men jag har ett barnansvar där jag jobbar. Så att jag jobbar kanske med 80-90% barn och resterande vuxna.
Kattis, berätta. Vem är du?
Ja, jag är 31 år, jobbar som produktägare.
Och ni bor ihop i Sundbyberg.
Ja,
vad är produktägare?
Det är en väldigt bred roll inom IT där jag egentligen utvecklar produkter.
Projektledare typ?
Ja, det är väl lite så jag brukar beskriva för att folk ska förstå.
Jag brukar säga att du är spindeln i nätet.
Ja, det är jag verkligen. Mm.
Är du också projektledare i er barnlängtanprocess?
Nej, det är nog jag.
Ja.
Nej, men det är nog Sanna som är mer projektledaren i hela det här.
Alltså, du är projektledare på jobbet och så vill du inte vara projektledare hemma.
Jo, det är nog till viss del också.
Lite grann är det ju. Du får nog ta de mesta samtalen.
Mm.
Men jag säger till dig att du ska ringa de samtalen. Ja. Typ så.
Är ni sånt där par som gör allt ihop eller har ni separata intressen som ni inte är så intresserade av varandras intressen?
Än nu de här två första åren så har vi varit ihop. I princip jämnt.
Ja.
Mm.
Vi har väl börjat diskutera nu att vi måste börja.
Vi har lite separata.
Ja, ni har liksom kommit till en punkt där ni tänker så här, okej, vi kanske borde.
Mm. Ja.
Intressant. Hur kommer det sig att ni har kommit på det?
När vi börjar med ifrågasätta, är det hälsosamt att vilja vara med varandra så här mycket?
Mm.
Men sen kommer vi till, ja men det är väl jättehälsosamt. Det betyder att vi tycker om varandra. Mm. Men ja, det kan göra saker på egen hand också. Men det är väl också nu... Som världen är, att man inte gör så mycket annat.
Nej, precis.
Nej, jag tänkte precis säga det. Det känns ju som en pandemigrej också.
Ja.
Mm.
Att man får vara glad och tacksam att man har någon att dela livet med i pandemin, verkligen, tänker jag. Verkligen. Och passa då på att skicka en extra shoutout till alla er som inte har det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Berätta om er relation. Hur träffades ni?
En höger swipe på Tinder. Det var väl så det var. Eller Kattis dök upp på min Tinder och jag kände igen henne direkt eftersom att hon är min barnomskompis lilla syster. Så att jag visste precis vem hon var på ett sätt. Så jag tog en skärmdump och skickade till min syster och sa... Kan jag swipa höger? Är det okej? Okay? Får jag göra det? Det är ändå en lilla syster. Och ja, men det gjorde jag.
Har ni båda vetat att ni gillar tjejer sen innan ni träffades?
Nej. Eller jag har ju vetat att jag själv.
Ja, inte att samma... vi har inte vetat om varandra.
Nej, men jag vet att de är själva.
Ja, det har vi.
Och ni har varit i tidigare relationer.
Mm.
Ja, inte relation skulle inte jag säga att jag har varit i.
Du har dejtat runt lite.
Ja.
Ja.
Så det var liksom ingen, det var inte ett litet första försök att ni hade kryssat i vill träffa tjejer på Tinder?
Nej, det var det inte.
Nej, det var väldigt medvetet. Mm.
Och så sa din syra ja.
Ja, hon tyckte att jag kunde swipa höger och hon började säga men hennes efternamn, men det skulle du kunna heta i framtiden. Och jag okej, men lugna dig lite nu, vi ska se hur det här går.
Okej, du frågade din syra.
Mm. Jag frågade min syster, som det är min tvillingssyster, så vi har vuxit upp ihop tillsammans med...
Så ni är båda kompisar med Kattis syra?
Med Kattis stora syster, precis. Så swipade jag höger och så blev det en match och sen...
Hur var det för dig då, Kattis?
Alltså, det började ju egentligen för kanske 5 år innan vi blev tillsammans som jag stötte på. Jag såg någon bild som förmodligen min syra hade gillat på Facebook.
Mm.
Som antingen Sanna eller som han lagt upp. Och det var väl först då som jag upptäckte att hon också var gay. För att de var i ett förhållande. Och då tänkte jag synd att hon var upptagen.
Alltså du hade odlat ett intresse ganska länge.
Ja, jag hade gjort det innan. Men jag släppte det ju ganska fort också just för att hon var i ett förhållande. Sen vet jag inte om jag hade gjort någonting åt det ändå. Men, men sen dök ju det upp på Tinder. Så då.
Blev du glad då när du swipade höger? Vem swipade höger först? Vem fick den här direktliken?
Jag swipade höger först.
Ja, jag fick upp att det var it's
a
match.
Så du fick en it's a match direkt. Uh-huh. Hur lång tid fick du vänta?
Ja, det kanske var 5 dagar eller någonting.
Alltså, jag tycker att det kan inte ha varit 5 dagar. Nej. Det var
fast
det
vet man inte, för man vet ju inte när den andra har swipat. Ja.
Nej, men ja, alltså jag... skulle nog ändå säga att jag var inne på
det. Ja, men det var ett par dagar då. I alla fall. Det var inte direkt.
Okej, och sen sågs ni?
Sen så tog det några dagar innan någon av oss vågade skriva.
Mm.
Det är ju lite läskigt när man har en sån där privat koppling. Liksom.
Ja, då är det så här, vad är det här? Ska vi dejta? Eller är det liksom vänskapsnivå? Eller vad är det för någonting? Men det är så här, vi träffas på Tinder. Hur kan vi inte förstå?
Men vi skrivs väl med varandra i 2 veckor kanske?
Ja, och sen sågs vi och... Sen gick det fort.
Så det var liksom fysisk kontakt vid första mötet?
Det var kemi vid första mötet.
Det var kemi, men ja.
Men det tog väl 4 gånger innan första kyssen.
Oj, det var ändå bra. 4 gånger.
Ja, det...
Var det som att ni gick runt, vad heter det, som katten runt het gröt? Eller liksom? Ingen vågade ta i det liksom.
Nej. Fast det var helt uppenbart. Liksom. Det var...
Är vi bara vänner som ses eller är det här verkligen dejter? Mm. Liksom? Samtidigt som det var ju uppenbart verkligen.
Mm. Alltså det var typ självklart. Fast ingen vågade ta det. Ändå, kolla, jag får typ lite gåse. Det är ändå en väldigt härlig fas att vara i.
Ja, det var härligt, men det var ju också frustrerande att liksom prata med vänner. Men gud, vad håller vi på med?
Alltså var ju smart att fråga. Ja, det var ju bra frågan.
Jag var tvungen att dubbelkolla.
Ja, men du kände inte att du var tvungen att ringa till Kattis syrra och fråga?
Nej, för vi har inte haft den kontakten riktigt som nu.
Ja, och Kattis, frågade du din syrra?
Jag gjorde väl det lite diskret. Jag var med en samma dag som vi skulle på vår första dejt. Och då var jag väl lite så här, gud, ska jag nämna det eller inte? Samtidigt som det kändes konstigt att inte göra det. Så då nämnde jag väl lite att jag ska träffa Sanna ikväll. Och hon blev ju bara glad.
Hon tyckte bara det var kul.
Ja, precis. Mm. Så då kände jag att men det var skönt. Med en liten bekräftelse.
Mm. Vad gjorde ni på den där första dejten?
Satt och drack öl och åt hamburgare.
Det låter ju perfekt. Och sen har ni bara fortsatt att göra det.
Mm.
Ja, i princip.
Hörrni, om vi ska börja prata mer barnlängtan. Har barn varit en självklarhet? Och då tänker jag att jag frågar er var och en.
Mm. För mig har det absolut varit det. Mm. Alltså jag har nog längtat efter barn i 10 år. Alltså känt mig redo sen 10 år tillbaka. Men... ja, det har inte hänt av olika anledningar.
Och hur var det för dig, Kattis?
För mig har det nog inte alltid varit självklart. När jag var yngre så har jag nog alltid tänkt att jag inte ska vara någon med barn. Mest för att jag har aldrig riktigt sett mig själv som den som leker med barn. Så enkelt som vissa andra gör. Liksom.
Mm.
Men det var väl först när min syrra fick sina 2 barn som jag ändå förstått att när man får en annan liksom, närhet till barn eller en annan koppling till dem som man... Mm. Det är ändå ganska härligt med barn.
Har du nära relation med dina syskonbarn eller?
Ja, men det har jag.
Det är något väldigt speciellt att få syskonbarn, tänker jag.
Ja, men det är väl lite så här, första steg till kanske att ha egna. Men att lite på avstånd.
Men så när ni träffades, då visste du att du ville ha barn?
Mm, ja, men det visste jag sedan innan.
Så att det var liksom en ganska klar förutsättning i er relation?
Vi tog upp det på första dejten.
Så ni pratade om det före ni kysstes?
Ja. Det känns som en ganska viktig grej i den här åldern också. Att liksom veta.
Ja, det är faktiskt väldigt sant. Mm. Så, och så kom ni till liksom en punkt där ni fattade ett beslut att nu vill vi försöka bli föräldrar?
Ja, eller mer påbörja processen, för att vi tänkte att det här tar tid och vi ska stå i någon kö. Och det, ja.
Alltså ni var det ändå lite insatta och strategiska i det liksom?
Tyckte vi, ja.
Mm. Vi kommer till vad som hände sen.
Ja, vi hade redan flyttat ihop då. Alltså vi hade inte varit ihop ens i 2 månader innan jag gjorde en stor operation av mitt bäcken. Och då, i den vevan så flyttade vi ihop också.
För att, ja. Och när var det här i tid?
Ja, det är över 2 år sedan.
Mm. Så ni blev ihop och sen opererade du det?
Mm,
och ni flyttade ihop typ?
Ja. Alltså, ja, Kattis fick ju typ ta hand om mig.
Får jag fråga, hur vet man att man behöver göra en operation av sitt bäcken?
Jag hade haft ont väldigt länge i höften och jag hade ont i ryggen och överallt i princip. Och sen så, min syster, tvillingssyster, fick den diagnosen höftdysplasi.
Mm-hmm.
Det är som man tittar på nyfödda barn liksom. Man får ligga i, ja, vad man nu ligger i, för att korrigera det. Och då hade vi haft typ samma symptom och sen... Då sökte jag också upp läkare och kollade upp det och gjorde röntgen. Och då, ja, i princip så är det väl så att ledskålen liksom inte täcker
all right.
kulan.
Mm.
Så då operationen innebär att man har sågat, haft sig och vridit om mitt bäcken.
Aj!
Ja, aj. Ja, det är brutal operation.
Alltså gud, jag känner aj, känner jag bara. Mm.
Ja. Men,
hur lång tid tog det att repa sig? Har du repat det helt nu eller?
Nu har jag ju opererat mig 3rd gången gilt. Tyvärr.
Okay.
Jag gjorde en operation. De skapar som 3 frakturer för att vinkla om bäckenet. Sätter 3 skruvar. Där har det läkt, men de andra 2 frakturerna läkte inte av sig självt. Och då fick jag en till operation och var ett halvår senare. Mm. Där de satte en metallplatta för att binda ihop det typ och tog lite ben här och var. Mm. Lapp och laga. Och sen så visade sig att det inte hade läkt igen. Och sen kom den pandemi och det... Det är på tiden.
Ah.
Ja, och sen opererade mig nu i höstas. Och nu är läkare.
Okej, okay, så nu mår du bra?
Bättre.
Inte riktigt ännu.
Nej, det tar tid.
Alltså. Ah, men är det meningen att man ska göra fler operationer? Eller var det för att det inte har
Nej,
gått
det är
som...
för att det inte läkte.
Ja, ah, just det. Så egentligen ska det vara en operation.
Ja.
Mm. Och din tvillingsyster, hon har också opererat?
Mm, men hon åkte till Danmark. Till en ortoped som har en annan teknik. Och det har gått jättebra för henne. Som i facit i hand... Jag kan inte säga om det hade gått bra för mig där heller, men det är väl så man spekulerar. Och,
mm.
Ja.
Det är en helt egen podd om höftoperationer.
Ja, det skulle kunna vara en helt annan podd.
Jag hör det. Det är alltid så här med att det finns liksom så mycket saker man kan sätta sig in i.
Ja, men det är lite speciellt också, för du har ju varit nyopererad i princip hela vårt förhållande.
Det var precis det jag satt och tänkte. Det här måste ju verkligen prägla er relation.
Ja, det har vi gjort. Vi pratade om det senast igår, att liksom... Ja, men jag blev ju ganska hjälplös ganska fort. Alltså man får gå på kryckor i 2 månader. Ja, första operationen så fick man ändå komma och besöka. Så där låg jag liksom i kateter och mådde inte så bra.
Var väldigt sårbar på en gång.
Ja, det var mycket tårar. Och, ja.
Skulle ni säga att det liksom har stärkt er relation?
Mm.
Ja, men det tror jag.
Ni just kom liksom närmare snabbare på något sätt. Ja.
Ja, det fanns liksom inga spärrar. Vi var ju tvungna att prata om allt.
Mm.
Så.
Mm.
Mycket.
Hur har det påverkat ditt sexliv? Han är liksom har lite sex innan det här.
Ja, men det
vi har sex innan. Vi har konstigt nog lyckats ändå. Men man får ju lösa det liksom.
Ja.
Man
lite får mer bara... försiktigt.
Lite mer försiktigt.
Jag tror du är rädd lite grann. Kanske.
Mm.
För att skada mig.
Men ja.
Oh, det
är... Men det är
lite ändå spännande. Men då kommer vi direkt till frågan det här med vem som ska vara gravid. Hur kom ni fram till det?
Det var nog en ganska självklarhet.
Ja, eftersom att jag är 3 år äldre.
Mm.
Det låter inte jättemycket, men i den här åldern är det väl ganska mycket.
Mm. Och du har också en önskan och vill vara gravid sen?
Mm, det har jag.
Har du också det, Kattis?
Ja, men det har jag.
Så tanken är att du ska vara gravid först?
Mm.
Och det här med höftoperationer så har inte påverkat det?
alltså för min del så är jag, ingen smärta i världen skulle liksom påverka mig så. Jag tänker att jag klarar jag det här så klarar jag en graviditet också. Och ja, men det finns ju Facebookgrupper för de som har gjort den här operationen. Den här operationen är väldigt vanlig i USA också. Och då är det många som har skrivit att liksom, en graviditet var ingenting eller förlossning jämfört med den här operationen.
Just det. Och det påverkar inte möjligheten att bli gravid?
Nej, det gör det inte.
Eller var gravid?
Alltså,
eller?
Jag har ju pratat med ortopeden, jag har pratat med min fysioterapeut. Och, ja, men de säger att det finns inga hinder utan det är mer hur känner jag i min kropp. Smärtmässigt.
Mm. Just det.
Jag har ju tagit liksom diverse smärtstillande. Som man inte ska ta.
Just det.
Så, men det är ju...
Ja, det är så ni med. Typ skickade in liksom papperna samtidigt som du opererade?
Vi hade varit ihop i knappt 2 månader när jag opererade mig. Mm. Och sen så första remissen som skickades hade vi varit ihop i 1/2 år.
Mm. Okej. Okay. Och vad var liksom, hur visste ni vad ni skulle göra?
Internet.
Ja. Internet. Mm.
Facebookgrupper.
Thanks to internet.
Okay. Men jag är ju en sån person som liksom... Jag,
du hade redan koll på det här.
Ja, men jag grottar in mig när det liksom är någonting. Och jag hittar information på alla sätt och vis.
Mm. Typ. Så då skickade ni in en sån där egen remiss?
Ja, vi var träffen...
Eller gjorde ni en fertilitetsutredning? Eller vad
jo, det gjorde vi. Ja. Alltså, vi fick göra äggledarspolning och ta blodprover och allt det där. Och... Ja.
Och vad hände sen?
Ja, då fick vi ett avslag. Ni har inte varit ihop i 2 år.
Så ni kom inte ens till den psykosociala utredningen?
Nej, det gjorde vi inte då. Och sen, vad hände sen? Då ringde vi och pratade och liksom, varför blev vi nekade? Ja, men kötiden är kortare, men hur gamla är ni? Och, ja, då var jag 32 och du 29. Ja, men skickade remisserna när vi varit ihop i 1 år. Ja, men okej, vi väntar, det är bara 1/2 år.
För reglerna är att man ska ha varit ihop i 2 år.
Mm. Ja, säger de nu, ja.
när det här hände, när ni skickade in, vad trodde ni att ni hade att förhålla er till då?
Då trodde vi att vi skulle kunna ställa oss i kö redan innan och att man då, vi skulle hinna ha varit tillsammans i 2 år när vi liksom kommer fram
i kön.
Ja, ah, just det. För kön skulle vara så lång.
Ja, men de hävdade ju då starkt att när man ska ha varit tillsammans i 2 år.
För att ens skicka remissen.
Ja.
Så det var liksom första avslaget?
Men då skickade vi ju vi skickade ju efter 1/2 år och sen skickade vi efter 1 år. Och det var ju först då vi fick liksom verkligen bekräftat att nej, ni måste ha varit ett par i 2 år innan ni ens skickade remissen. Och då var det bara att förhålla oss till det.
Och här var det på något sätt att ni hade läst någon information någonstans, va?
Det stod på hemsidan uttryckligen 2 år vid behandlingstillfället. Och att skicka en remiss och få en behandling tycker inte vi är samma sak.
Absolut inte. Och då påpekade ni det och vad hände då?
Ja, de ändrade informationen på hemsidan.
Det tycker jag är så intressant alltså.
Det tog
så nu står
det
på hemsidan att är 2 år till remiss.
Vid remisstillfället. Stabil relation 2 år vid remisstillfället. Och vi tyckte att vi blev stabila ganska tidigt. Men det är ju också ja, vad vi tycker.
Okej, så när ni hade klarat av 2-årsgränsen. Alltså ni hade varit ihop i 2 år. Då skickade ni in en tredje gång.
Ja.
Och vad hände då?
Under tiden de bedömer den remissen så opererade mig för tredje gången. Och vad var det? Kanske 2 månader efter min operation. Jag är fortfarande sjukskriven. Det finns diverse smärtstillande i min journal. Liksom. Då blev vi nekade.
Så ni fick hem ett brev då?
Nej, vi loggade in. Jag har en förkärlek för att läsa mina journaler. Så jag loggade in på mina vårdkontakter och såg att remissen... Det stod att det fanns ett remissvar. Vilket ju i princip innebär att man har blivit nekad. Ringde upp gynekologen som inte hade fått remissvaret. Sen ringde hon upp några dagar senare och berättade vad som stod. Och då stod det att Sanna behöver återhämta sig efter operation. Är fortfarande så, sjukskriven efter de här medicinerna.
Det här var alltså någon på RMC som då hade tagit emot avslaget utan att ens ha träffat er?
Nej, inte träffat oss.
Inte,
ni
inte gjort en enda fysisk undersökning eller någonting?
Ingen fysisk undersökning, inte något så här du behöver intyg från ortopeden eller någonting. Ingenting. Det var bara nej.
Hur knäckta blev ni då?
Ja, det var tungt.
Det var extremt knäckande. Alltså, och framförallt för mig, för att det handlar om min kropp. Att det känns som att jag vet ju logiskt att det inte är mitt fel, men
det är så det känns emotionellt.
Det känns som att jag bär typ skulden för
att någon annan också säger vad du klarar av och inte klarar av.
Ja, just det, såklart. Ja.
Och hur jag mår, liksom baserat på journaltexter. Det, ja, det var tufft.
Tänker också att inte ens ha att möta er med det, utan hålla på och skicka de här papperna eller digitala papperna. Det tycker jag är, då får man väl kalla in er och prata med er och resonera kring vad som är lämpligt och inte lämpligt och sådär, om man nu tycker det. Tycker jag, men
det tycker vi också.
Ja, det har varit dålig information med liksom vad,
jag
må, vad
du
neker
ska
man generellt
hitta för att du loggar in själv.
Mm.
Vad hade hänt om du inte hade loggat in? Då hade det förr eller senare kommit ett brev.
Jag tror att gynekologen hade ringt oss och informerat om det här. Men det svaret vi fick från den gynekologen var bara, men, ja men ring mig igen i januari så skickar vi den igen.
Ja, hon tyckte inte det var så stor grej.
Nej, för oss var det 2 månader bort och 2 månader för oss känns som en evighet.
Okej, okay, vad hände sen då?
Ja, men då, det har ju varit många, många tårar på vägen och alltså frustration. Ja, men att vi liksom har svårt att förstå.
Mm.
Och vi har aldrig fått ett riktigt svar heller. Det är liksom ingen som vill ta i det heller och ens typ ha ett möte med oss.
Mm.
Så då valde vi att söka oss i privatklinik.
Mm.
Bara för att ha någonting att greppa i. Och, ja, men när vi ringde och bokade tiden, ja men jag förstår, men ska ni inte vänta och se varför ni blev nekade den här gången? Nej men vi vill ha en tid. Okej, men vi förstår det. För att vi blev nekade, vad var det? Alltså tredje gången, men femte gången, eftersom att remissen har gått fram och tillbaka. Vad hände då? Ja, då hade jag opererat mig igen. Ja.
Mm.
Det var min tredje operation.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så nu har ni blivit nekade 3 gånger. Ni vet om då att ni ska vänta till din sjukskrivning är över typ. Och då kände ni att de här 2 månaderna, det orkar vi inte vänta. Vi vill agera. Så vad gjorde ni då?
Då ringde vi ju till en privat klinik mest för att bara så här, öppna upp vad händer om vi skulle gå just dit istället.
Vår plan B liksom.
Ja, lite så. Och då bokade vi ett möte hos dem. Mest för att också känna att vi har någonting på gång.
Och få träffa en läkare typ efter 2 år och 2 månader verkligen. Typ. Ja. Okej, så då var ni hos den privata kliniken och gjorde typ en fertilitetsutredning. Mm.
Alltså den har vi redan gjort. Det gjorde vi ju när vi skickade remissen precis innan min operation. Så att då kunde de gå på de uppgifterna och
AMH
proverna
och
som
exakt.
Och fick höra väl kanske att jag hade väl inte toppenvärden för min ålder. Inte dåliga, men kanske inte så bra som de kunde vara heller. Men liksom,
så vi vill inte vänta för länge?
Vi vill inte vänta för länge.
Just det.
Men vi gick ju dit i tanken att liksom, vi kör det här. Nu får vi lite grann bestämma själva.
Mm.
För att, ja, det var känslan. Det var jättehärligt. Alltså, det var första gången vi kände att nu har vi kommit.
Att någon mötte er liksom.
Någon mötte oss.
I och med att vi blev bemötta på ett vänligt sätt också.
Ja,
innan så har vi liksom blivit ifrågasatta hela tiden.
Ja, just det.
Lite att man har blivit förlöjligad.
Ja. Och när var det här i tid då?
Det var för några månader sedan.
Ja.
I januari. Och då, vi gick ju därifrån med ett papper i handen med liksom ett IVF-protokoll.
Alltså, behandlingsplan. Typ.
Ja.
Och då rekommenderar de IVF, inte insemination.
Ja.
Mm. Och det men var väl också, lite också någonting som vi tyckte var skönt, att vi kunde välja den möjligheten. Att det låg inte liksom hos Karolinska att
så göra. Väldigt sant alltså.
Ja.
Men det avslutades ju det mötet då med att den läkaren vi träffade tyckte att, men jag tycker vi skickar om remissen. Det finns ingen anledning att alltså, inte
just göra det. Så då kunde hon gå in och skicka en ny remiss?
Ja, med våra gamla liksom, uppgifter för dem, ändå var så pass färska att ja, och där är vi nu. Vi väntar ju på svar på den remissen, men också så har vi gjorde ju den psykosociala bedömningen nu, vad var det, 2 veckor sedan kanske.
Men den gjorde vi också privat.
Just det. Okej, så nu har ni nu ganska nyligen gjort den psykosociala utredningen.
Ja.
I alla fall samtal 1.
Det blev bara ett samtal.
Man har kanske bara 1, ja.
Ja, det kunde bli fler, men det
hon tyckte att ni var redo.
Ja. Också jätteskönt. Och då har det ju varit liksom de i vår närhet som vi har berättat för har ju varit liksom, men gud vad kul och vad grattis att liksom vi fick ett godkännande där. Men vi är ju fortfarande fast i liksom, ja men det.
Så då är ni liksom godkända enligt det svenska systemet för att få ta emot spermdonation?
Ja.
Mm.
Men ni har inte fått okej på att ni har rätt till landstingsfinansierad behandling?
Nej, exakt.
Och det är såklart att man vill helst få göra det gratis.
Ja.
Ja, det handlar ju också om att liksom bli alltså validerad eller bekräftad som att vi är lämpliga som föräldrar. Eller att liksom,
det har ju blivit lite princip också. Just för att vi ser inte att vi har något hinder att bli gravida liksom, eller lämpliga som föräldrar.
Nej, men också att när vi var på den privata kliniken att det var inte vi som tog upp att vi skulle skicka remissen utan att det var hon som tyckte det och tycker hon det, då tycker vi också det. Liksom.
Det är ju faktiskt verkligen sant. Hon har ju dessutom massa erfarenhet och sitter med det här varenda dag.
Exakt.
Och schysst av henne också när hon hade en möjlighet att sälja på er massa behandlingar.
Ja.
Att säga att ni ska gå den vägen.
Vi kände om hon säger det så lyssnar vi på det och litar på det. Och
hur lång tid kan det här svaret ta då?
Alltså, tidigare har väl tagit kanske 2-3 veckor.
Alltså vi pratar om liksom att du sitter och refreshar på 1177 nu hela tiden.
Ja, men det kan man säga. Men jag väljer när jag vill gå in och inte vill gå in. Det är så här, vill jag redo för om det blir ett nej?
Just det.
Ja, nu går man ju bara och väntar på att man ska få ytterligare ett nej.
Ja, det är så ni tänker?
Ja, tyvärr.
Det är tråkigt faktiskt att ni ska behöva tänka så. Och vad händer om ni får ett ja?
Ja, men då alltså, vi kör igång så fort vi kan.
Ja.
Innebär det då att ni ska stå i kö då igen? Eller har ni liksom stått i kö nu?
Det där är
då?
Oklart.
Ja. Vi måste nog stå i kö.
Men det finns ju vissa som hävdar att det inte är någon kö. Det står ju att det finns en kötid på.
Just det.
Ja, vad är det? 4, 5, 6 månader. Mm. Men vi vet inte om det är så.
Nej, det är lite oklart också med pandemin. Och det ändras hela tiden.
Hur det nu är och ja.
Det verkar också som att det går att ligga på, så helt plötsligt blir någon avbokad tid och så får man den och sådär.
Ja, vi fick ju höra också att vår remiss skulle prioriteras när den skickades om. Och det vet jag inte, så jag vet inte vad som stämmer och inte. Det är så här, beroende på vem man pratar med.
Att den skulle prioriteras för att ni har haft de här motgångarna? Liksom.
För att vi liksom har skickat den och att den liksom skickas om, att det liksom inte är en helt ny remiss på det sättet utan att... Jag vet inte hur det fungerar. Men
om jag bara backar lite, hur nervösa var ni för den här psykosociala utredningen?
Jag var jättenervös. Jag har aldrig varit hos en psykolog förut, så det var ju liksom helt nytt för mig att sitta och prata om mitt liv till någon helt främling. Liksom. Men när vi väl kom dit så var det ändå, hon var ganska enkel och liksom väldigt öppen. Och inte alls liksom fördomsfull eller någonting. Så det var ju lättare än vad jag trodde.
Och ni hade inte liksom något tänk mer så här, ja, men vi som har ju hamnat i det här så många gånger kommer ju hamna här också.
Jo, och det sa vi väl lite till henne också, att det känns ju märkligt att sitta här. Och det förstod hon ju.
Vi berättade ju hela liksom proceduren och allting som hade hänt och var ju väldigt öppna och det var ett jättebra samtal och det kändes verkligen liksom...
Fint att ni vågade vara det tror jag var till er fördel.
Ja, nej men det var liksom, vi pratade om allt och det... Det kändes som att vi ändå blir mötta med förståelse.
Så hur sugna är ni på egentligen göra det på den privata kliniken oavsett?
Jättesugna.
Ja, såklart. Så om ni får ett nej nu, då drar ni igång där?
Jag är väl inte helt bestämt än. Det beror nog lite på vad de skulle neka på.
Just det.
Om det blir ett nej, vad handlar det om? Ja. Handlar det liksom om...
På ett sätt vill man ju överklaga. Mest för att liksom få igenom sin rätt.
Få rätt, ja. Ja.
Men hur länge kan vi vänta? Det är ju det. Alltså,
just det.
Vi vill ju också ha ett barn. Och det är inte så att det kanske blir ett barn på en gång heller.
Mm.
Nej.
Jag tänker också att det blir så att hela eran process... Alltså jag tänker att processen till att bli mammor i ett samkönat förhållande ska ju inte handla om de här grejerna. Det ska ju handla om andra saker. Att liksom kunna prata om hur förhåller vi oss i donationen och vad tycker du om det och liksom alla de där sakerna. Mm. Hur ska vi prata med vårt barn om att vi är två mammor? Och... Mm. Men ert har bara handlat om massa remisser och skit.
Mm. Ja.
Orkar ni och hinner ni vara i de andra grejerna också?
Vi var ju det i början.
Ja.
Då var det mycket liksom sväva på moln och fantisera om hur det skulle vara och ja. Det gör vi nu också, men...
Vi försöker nog många gånger tänka bort det här negativa och bara prata framåt.
Mm.
Nej, men det ligger ju ändå gnagare i bakhuvudet. Liksom, att hur mycket vi än liksom pratar om, men vi har ganska nyligen flyttat och har ett extra sovrum. Liksom, men det blir ett barnrum och så. Så vågar vi inte riktigt kanske prata så mycket om det.
Mm. Vad är era ekonomiska förutsättningar för att betala själva? Om jag får fråga.
Alltså på ett eller annat sätt så går det väl.
Mm.
Men det är ju inte så här, vi vet ju också att vi vill ha syskon i framtiden och det är ju liksom pengar man får lägga där.
Mm.
Då vill vi i den mån det går undvika det nu.
Mm.
För det handlar ju mycket pengar. Och.
Verkligen. Hur har det liksom påverkat ert mående generellt, den här processen? Var och en då, tänker jag.
Jag tycker att det har varit jättetufft.
Mm.
Alltså, att vara liksom i en relation som för mig är liksom det bästa som har hänt och känna sig så trygg och så liksom redo för familjelivet och bara sätta på motgångar, det är ju tufft.
Mm.
Det är mycket att tänka på och mycket att förhålla sig till och jag menar, den åldern som jag är, det är, jag menar, 9 av 10 av mina vänner har ju barn.
Mm.
Så är man ju omgiven av det liksom och vill också vara där.
Såklart. Vad säger du, Kattis?
Ja, alltså jag tror att du har nog tyckt att det är lite tuffare än vad jag har gjort. Men jag tror att nu börjar jag nog också känna att så här, nu får det vara nog.
Mm.
Men det är klart det påverkar en ju.
Mm.
Att ständigt liksom få nedslag.
Mm.
Man gick in i det här och förväntade sig att gud, nu ska vi påbörja hela den här processen och få ett barn. Och det vill man ju att det ska vara en mysig upplevelse.
Ja, liksom. Peppigt och kul liksom.
Ja,
mm.
Men redan vid första mötet får man liksom ett nedslag och det blir inte så...
Ni har ju inte ens börjat med behandlingar. Nej. Jag vet inte heller hur det kommer gå. Nej. Liksom. Mm.
Nej, och det är väl det som känns jobbigt att eftersom vi inte ens kommit över den här tröskeln. Liksom, hur lång tid ska det ta sen då?
Fast där är du lite mer optimistisk ändå. Du är liksom övertygad om att ja men vadå, det är meningen att vi ska vara tillsammans och då är det meningen att vi ska det kommer bli ett barn och det kommer
ja men till slut ska vi ha ett barn. Sen hur vi får det får vi liksom det får vi se.
Mm.
Mm.
Vad får det mer för konsekvenser för ert liv, den här situationen? Blir det liksom att ni pausar all annan framtidsplanering och sådär? Eller lever ni på och gör de saker som ni hade velat ändå? Det är ju lite påverkat av pandemin, kände jag när jag frågade.
Ja, precis. Det här är ju lite fokuset i våra liv just nu. Men vi försöker väl, i och med att vi bara går och väntar hela tiden, så försöker vi väl leva på så vanligt man kan nu.
Mm.
Men man går hela tiden och tänker på det och vi pratar ju om det hela tiden. Och...
Mm.
Ja, men det är väl just så att vi känner oss liksom förberedda. Alltså, vi har ju alla andra förutsättningar för det. Det är liksom... Ja, till och med förskolan utanför fönstret liksom, det är så här, allt är klart för
men jag tycker ändå det är coolt för ni har ju inte egentligen fått ha en sån där härlig förälskelseperiod liksom, utan ni har bara slängts in i massa operationer och motgångar typ, er relation består av det.
Ja.
Vad, hur kommer det hända sen när allting är frid och fröjd?
Ja, men jag tror vi bara kommer andas ut.
Ja.
Eller så kommer det något nytt, jag vet inte, men uppenbarligen så klarar vi det. Det känns ju också som så här, det stora testet, jag vet inte hur jag ska formulera mig, men det, alltså klarar man det här, då klarar vi nog allt.
Ja, men alltså exakt så tänker jag. Ja,
det låter jätteklyschigt, men det är
nej, det låter liksom peppigt. Mm. Jag blir ju inspirerad och peppad. Mm. Att ni liksom från den där första mötet typ, eller nästan från swipen, är det som att ni har vetat att... Mm. Men ni kan ju inte ha en perfekt relation. Ni bråkar väl ibland?
Ja.
Vad bråkar ni om då?
Små saker, eller?
Ja, jag skulle nog säga det. Att små saker som kanske byggs upp och sen så är man bara på dåligt humör den dagen och så blir det ett stort bråk av det.
Ja.
Men jag tror vi är båda ganska envisa också, så ofta så blir det ju att någon måste liksom bryta ihop för att det ska lösa sig.
Någon måste tvingas lägga sig.
Ja, men lite så. Ja.
Och då får man ju lite dåligt samvete och då ja. Är det... Det tar inte så lång tid att bli samsen.
Nej.
Det låter fint. Mm. Hur ser ni på det här med att bli mamma via donation eller bli förälder via donation?
Alltså, det är ju bara det vi har att förhålla oss till. Mm. Men det är ju klart att jag har i alla fall ibland så här, man kan bli frustrerad på att biologin är som den är. Att så här, vad synd att inte vi kan mixa våra gener för vilket gulligt barn vi skulle få, tycker jag. Så. Men egentligen för mig spelar det liksom ingen roll med genetik och det har ingen betydelse. Men det hade varit kul, typ så.
Mm.
Men att det finns en donator, det är, ja, det är som det är.
Ni har aldrig varit inne på att åka till Danmark där man kan välja mer och sådär?
Nej.
Nej, vi känner ju att det finns ju här liksom.
Mm.
Vi ser ju inget hinder i att det inte är en anonym donator eller så heller. Liksom.
Just det. Det är ju bra grej. Mm. Men, och det här, och att så göra en interpardonation, har ni varit inne på det?
Vi frågade det sist när vi träffade läkaren. Mest av nyfikenhet. Liksom.
Ja.
Men då var det väl lite så här, ja men det finns de här riskerna och ja men är det inga medicinska skäl och så vidare. Det är väl inte helt klart liksom, hur...
Mm.
Ja. Och det blir väl en ännu större kostnad som jag förstår det. I princip så lät det väl som att det fanns inga skäl för oss att göra det och då gör vi inte det.
Mm.
Mm. Nej, det skulle ju vara häftigt.
Ja, man tycker ju det.
Ja.
Alltså, jag som är äggdonationsmamma.
Mm.
Om jag hade varit gay hade jag ju, det hade ju varit så coolt alltså.
Mm.
Ja, men alltså det är ju, vi har ju pratat om det. Alltså som ett drömscenario. Att, såhär, att typ båda på ett sätt blir delaktiga. Att liksom...
Mm. Det finns ju också kanske större möjligheter när, med syskon. För då om ni ändå måste betala så hamnar man ju på ett annat sätt i ett annan del av systemet. Men hörni, hur tänker ni kring syskon och samma eller inte samma spermiedonator? Har ni pratat om det?
Mm. Alltså vad har vi inte pratat om? Vi har pratat om allt.
Ja, vi vill ju ha syskon i alla fall.
Ja.
Minst alltså 2 barn totalt eller 3.
Ja. Och är det viktigt att det är samma spermadonator?
Både och. Ja. Alltså det finns ju olika liksom, aspekter. Att, ja, men om de vill ta reda på vem det är så ska båda samma möjligheter eller hur många barn det nu blir. Men tänk om en inte vill det. Mm. Ja. Eller tänk om det skulle vara någonting fysiskt att liksom, man behöver någon hjälp från sitt syskon av någon alltså sjukdomsskäl och så vidare. Att de då delar lite genetiken.
Mm. Men det finns för- och nackdelar.
Ja, men det har ju ingen betydelse, tycker inte jag. Men det är...
Vad säger du, Kattis?
Nej, men jag känner väl också lite både och. Kan man få samma donator så kan väl det vara en fin grej. Men det är ju inte ett krav om det inte går.
Mm. Vad är det mer för saker? Du sa så här, säg vad vi inte har diskuterat. Vad har ni mer pratat om?
Ja, men alltså, vi har ju till och med... tittat på barnvagnar, alltså det är liksom, men där får man ju stoppa sig själv lite grann. Eller det var lite sätt att så här, göra det konkret på något sätt, fast vi inte var där. Ja, men vi har pratat om namn och vi har pratat om liksom förlossning och men allt. Föräldraledighet.
Ni är så redo.
Mm.
Det är faktiskt er tur nu, känner jag.
Ja.
Känner ni det också?
Ja.
Hörrni, tack snälla för att ni kom hit och berättade om det här. Jag tror att det kommer hjälpa väldigt många. Framförallt tänker jag som en påminnelse till alla som längtar och som vet att man behöver ta hjälp. Mm. Alltså om man inte kan göra det vanliga traditionella sättet. Oavsett samkönat eller självstående eller arrangerat eller vad det nu är. Att man liksom ska söka och skicka in papper och börja göra. För man vet aldrig vad som händer på vägen. Så man inte bara sitter hemma på kammaren och väntar, för att det kan komma en jävla massa väntan ändå.
Mm.
Jag håller så mycket tummarna här nu för att ni ska få ett ja. Och att vi då får möjlighet att träffa er igen här i podden, så ni får berätta hur det går.
Mm.
Och tack så hemskt mycket för att ni kom hit och delade med er i ett så här sårbart läge.
Tack själv.
Tack.
Kära lyssnare, gå som vanligt in och peppa Kattis och Sanna på vårt Instagramkonto. Och nästa vecka så kommer Jonas. Det blir trevligt. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.